Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
De flesta i världen som blir riktigt gamla, de har högt kolesterol. Och de flesta som dör i hjärt-kärlsjukdomar har lågt kolesterol. Och medicinen som ska sänka kolesterolet omsätter 29 biljoner dollar per år. Och i de flesta fall helt onödig och kanske till och med farlig med många skadliga biverkningar. Och idag ska jag prata med en person som har vikt stora delar av sitt liv till att försöka slå hål på just den här kolesterolmyten. Han är forskare, han är författare och det är ett känsligt ämne. Finsk TV har till och med bränt hans böcker. Välkommen Uffe Ramskov.
Tack ska du ha. Jag vill bara korrigera något av det du sa, de sina 29 miljoner dollar per år.
Biljoner har jag läst att det är. Biljoner dollar.
Det rör sig miljarder dollar.
Ja.
Detta är ju anledningen till att det är så oerhört svårt att komma fram med andra uppgifter som talar emot kolesterolhypotesen. Därför att läkemedelsbolagen de har ju obegränsade ekonomiska möjligheter. Det var en ekonomisk tidskrift som publicerade en lista över de 500 mest lönsamma företag i världen. Bland dessa var det 10 läkemedelsbolag. Dessa 10 läkemedelsbolag, deras vinst var större än den samlade vinst på de 490 andra. Och där har du alltså vapenindustrin, oljeindustrin, bilindustrin, vad det var.
Det är helt galet.
Det är fullständigt galet. Och det var för 10 år sedan. De tjänar ännu mer idag.
Ja.
Och det betyder ju att de stort sett de flesta som så kallade experter på kolesterol, de är finansierade av läkemedelsindustrin.
Ja.
Och det är ännu värre, de flesta medicinska tidskrifter är helt beroende av inkomster från läkemedelsindustrin. Så det gör alltså att det är mycket svårt att komma igenom. Men det har hänt saker i alla fall.
Ja, det är tur att sådana som du finns, helt klart.
Ja, jag är inte ensam. Jag har bildat en internationell grupp av forskare. Vi är idag uppe i 100 stycken docenter, professorer och andra runt om i världen. Det är inga nybörjare precis.
Nej.
Och vi gör ju allt för att informera allmänheten och våra kollegor. Och jag tycker att det har gått framåt, mycket framåt här sista par år. I synnerhet när det gäller kosten. Det är ju så att man har fått veta att mättat fett är det farligaste man kan äta. Man ska äta fler och mättat istället. Och det håller på att den här informationen håller på att grusas. De allra flesta idag vet nu att så är inte fallet.
Nej, precis.
Det är precis tvärtom. Men mättat fett är inte farligt. Det är precis tvärtom. Men det tar ju tid det här, för att det är ju inte, det räcker ju inte med att vi vetenskaper lär oss detta, utan det måste ju spridas till allmänheten. Och det är många som fortfarande är rätta för det här mättade fettet.
Precis. Du, vi ska komma in på det här, men jag gissar att lyssnarna är lite nyfikna på vem du är. Kan du kort berätta om vem Uffe Ramskov är?
Jag är från början läkare från Köpenhamns universitet, men jag flyttade ganska snart till Sverige därför att det gick inte att få en tjänst i Danmark på den tiden. Och sen får man barn och så stannar man ju. Och det var faktiskt en riktigt trevlig upplevelse. Det var en mycket friare atmosfär på de svenska sjukhusen in i Danmark på den tiden. Sen har jag jobbat i många olika specialiteter som ung läkare, och jag hamnade slutligen på njurkliniken i Lund. Och där jobbade jag i 13 år och tog min doktor och gjorde doktordisputas. Men på den tiden då hade jag organiserat en forskargrupp som vi sysslade med den vanligaste njursjukdomen på den tiden, glomerulonefrit kallas den. Och vi hade kommit fram till och anta också att den berodde på att de som fick sjukdomen hade arbetat med organiska lösningsmedel. Ja. Men jag var dum nog, eller rättare sagt, i min grupp så upptäckte jag en av mina medarbetare. Han hade fuskat med sin avhandling. Och dum nog så jag försökte få hans handledare till att förstå det här, men han ville inte lyssna, så jag extraponerade. Och det ska man inte göra när man inte är professor. därför att det slutade ju med att det var inte hans fusk som kritiserades, utan min forskning. Mm. De hittade några slarvfel i en av mina artiklar, och då sa min chef att nu fick jag lämna kliniken. Men jag fortsatte med det här och har publicerat åtskilliga artiklar om det här. Men för att livnära mig så slår jag mig ner som privatpraktiserande läkare, och då ser man inte så många nya patienter. Så att jag kastade mig över kolesterolproblemet på slutet av 80-talet. Och jag gjorde det när kolesterolkampanjen infördes i Sverige. Och jag hade följt det lite på avstånd, det här med kolesterol, och jag tänkte att det är ju nys, det är ju ingenting som, det finns inte en enda studie som visar att det är farligt, men man hade, även på det här området har man fuskat. I synnerhet en kille som heter Ansel Keys, som publicerade några bedrägeriska artiklar där han utelämnade allt som inte stämde. Och promoverade den här teorin att det var mättat fett som fick kolesterolet att stiga, och har man hög kolesterol så blir man återförkalkad. Och det där togs ju emot med öppna händer i USA, därför att om man inte äter mättat fett, då ska man mäta fler mättat fett. Och fler mättat fett, det är hela den amerikanska lantbruket, det bygger ju på fler mättat fett. Det är majs och solros, sojaindustrin och lantbruket, de tjänar ju miljarder. Så de köpte omedelbart det här. Och mycket snart så upptäckte läkemedelsindustrin också att det här var ett guldgruva. Jag är inte den enda som misstänker att vissa delar av läkemedelsindustrin, den har tagits över av maffian. Det var en dansk professor som nyligen publicerade en bok, Peter Götze. Han är chef för Nordic Cochrane, internationell grupp av forskare som granskar alla medicinska studier. Och han har publicerat en bok om det där han jämför läkemedelsindustrin och maffian. Det framgår även av bokens titel. Men det gör man ju inte, man är absolut säker. Och det måste han vara, för att det är ingen som har krävt det, som har släpat honom till domstolen. Nej. Och det bokar de ju inte. Men de har ju insett att det finns ju mycket fler pengar att tjäna på friska människor. Och det är ju friska människor som får behandling med kolesterolsänkare i de flesta fall. Så att jag började att skriva kritiska artiklar om kolesterolkampanjen, men jag upptäckte snart att det var väldigt svårt att få dem publicerade. Det var alltså i slut på, den första var i 1990, och jag fick några enstaka brev publicerat, men artiklar med mera detaljerade uppgifter, det var nästan hopplöst. Så jag beslutade att skriva en bok om det, och det gjorde jag. Den kom ut 1991 i Sverige, och den kom även ut i Finland året därpå. Och det ledde till ett tv-program i Finland, ett halvtimmesprogram där man hade skickat en fotograf till Lund för att intervjua mig. Och varje gång jag kom fram i själva tv-programmet, när jag kom fram med någon kritik, då hade de bett någon kolesterolforskare kommentera det jag sa. Jag förstår inte finska, så jag vet egentligen inte vad de sa, men jag kan ju gissa mig till det, därför att när programmet var slut så tog de min bok och satte eld på den. Ja, så såg man att det slutade med en närbild av min bok i flammor. Så den förvandlas till aska.
Ja, det är helt vansinnigt.
Ja, men då förstod jag att det var något som var helt galet. Och jag har känt mig mycket stolt för övrigt. För jag plötsligt var jag i sällskap med en lång grupp internationella författare.
Ja, det förstår jag.
Så, men det gav mig blod på tanden förstås.
Mm.
Och jag fick faktiskt en artikel publicerad i British Medical Journal året därpå. Där jag gjorde en analys av alla de kolesterolsänkande experimenten. Det var innan statinerna kom. Och visade att den samlade effekten av alla samtliga, det var att ingen effekt på hjärtinfarkt, men den totala dödligheten ökade bland de som hade fått kolesterolsänkande behandling.
Mm.
Den här artikeln, den används till och med av amerikanerna när de skulle skriva nya riktlinjer för kolesterolbehandling, då används som stöd. Men det var som sagt, det var innan statinerna kom. Mm. Och de preparat man använde på den tiden, de var usla och hade en massa av biverkningar och mycket dålig effekt.
Ja.
Men tyvärr så kom ju statinerna ett par år senare och då vände hela bilden sig. För att det första experiment med den kolesterolsänkande medicin, simvastatin, den kallas, jag tror det heter Socor också här i Sverige.
Mm.
Den visade att de hade minskat, jag kommer inte ihåg siffran exakt, men den ungefär 30% minskning av dödlighet. Men de här 30% det var alltså relativa procent, i absoluta procent så rör det sig alltså om 4% som efter 4% som efter 5-6 års behandling hade undvikit en hjärtinfarkt, en tydlig hjärtinfarkt.
Mm.
Inget experiment, inget statinexperiment, och det finns hundratals som har publicerat senare, har lyckats med detta, utan vinsten är på sin höjd 2%-enheter.
Oh,
alltså man kan också säga att om du har en patient som haft en hjärtinfarkt och vill förebygga en nästa hjärtinfarkt, ja, då är hans chans att inte få en hjärtinfarkt, den är ungefär 60-70%, låt oss säga 70%, det beror lite grann på åldern. Och han kan öka chansen till att inte dö av en hjärninfarkt till 72%. Men då ska han ta en statintablett varje dag. Men det här att lura läsarna och även läkarna med resultaten, det har man alltså fortsatt med hela år. Man uppger relativa procent istället för absoluta procent. Jag kan ge ett exempel. Alltså om du har 100 patienter i varje grupp, det dör en i den ena gruppen, två i den andra. Ja, då är vinsten 1%, naturligtvis. Men så ser man inte, utan en det är 50% av två, alltså är vinsten 50%.
Mm.
Hänger du med?
Ja, precis. Ja. Och vad jag förstår då så alltså de flesta som får statiner idag har överhuvudtaget inte behov av det, och de som eventuellt skulle kunna ha det är de som tidigare har haft en hjärtinfarkt, och ändå är den vinsten bara 2%.
Ja,
så i princip kan man säga att alla som äter statiner gör det egentligen i onödan. Det är helt galet. Men har du möjlighet att förklara för oss dödliga, alltså, vad kolesterol är för någonting? För jag förstår att det är något väldigt viktigt för kroppen.
Ja, just det. Alltså, det är att de har lyckats att förtala kolesterol. Det är ju i sig en fantastisk brakt, vill jag säga. För kolesterolmolekylen är ju en av de viktigaste molekyler vi har i kroppen. Alla våra celler är byggda av kolesterol. Kolesterolet hindrar att saker och ting kan vandra in och ut från cellerna ut i blodet och tvärtom. Kolesterolet styr. Det gör en vattentät hinna till alla celler. Och det är i synnerhet viktigt för hjärnans funktion. Det är till och med så att om du ska kunna tänka normalt, då måste hjärnan kunna producera kolesterol varje sekund. Jag kan också säga att 20% av kroppens kolesterol, det finns i hjärnan. Så detta är en oerhört viktig molekyl. Dessutom använder vi kolesterolet till att göra könshormoner. Vi använder dem till att producera stresshormoner. Man ändrar lite grann på kolesterolmolekylerna och då har man plötsligt en annan nyttig substans. Du gör också D-vitamin med kolesterol. Och om solen skiner på din hud, då förvandlas vissa kolesterolmolekyler till D-vitamin. Det är inga gränser för kolesterolets nyttigheter. Ja. Men ändå så har man alltså, många människor tror att kolesterol är ett gift. Så man ska vara väldigt försiktig med. Och det är en mys. Det stämmer inte. Vi kan inte höra. Det är också så att man säger också att man ska inte äta mat som innehåller mycket kolesterol. Nonsens. Vi producerar 4-5 gånger mer kolesterol än vi äter. Om du äter för lite kolesterol, då ökar din egen kolesterolproduktion. Mm. Om du äter mycket kolesterol, jamen, då lägger din egen produktion av. Då håller de lite, en liten paus. Mm. Det är oerhört viktigt ämne.
Ja. Så går det överhuvudtaget, om man ens skulle vilja det, att påverka kolesterolnivån med det man äter? Eller reglera det sig själv?
Nej. Det är också övertro. Nej, det går inte. Alltså det som händer är att, som jag sa, äter du för lite kolesterol, men då ökar din egen produktion av kolesterol. Ja, men det är väldigt svårt att visa det här, därför att kolesterolnivån i blodet ändrar sig mycket snabbt på många olika orsaker. Jag kan till exempel nämna att om du blir stressad, då ökar kolesterolnivån i blodet med 30-40% under loppet av en halvtimme. Det visade amerikanska forskare redan för 50 år sedan. Ja. Men det är också väldigt få som känner till det. Och det gör ju också när du mäter kolesterolet så får man ibland konstiga värden. Och det beror säkert på att den vederbörandes vars kolesterol man analyserat har varit stressad just när man tog det. Mm. Och så nästa gång så mindre stressad eller tvärtom. Så det är mycket svårt att bedöma ett kolesterolvärde som är analyserat på ett laboratorium. Det går faktiskt inte. Men det finns ju fler saker som påverkar kolesterolvärden. Till exempel om man är i brist på koppar. Koppar det är faktiskt ett livsviktigt mineral. Och nu finns det ju mycket olika typer av mat. Det finns det koppar, så det är lite ovanligt. Men alltså, får man brist på koppar så stiger kolesterolet.
Jaha.
Får du en infektion så stiger kolesterolet. Till att börja med. Sen sjunker det.
Ja. Precis. Det jag sa inledningsvis här att de som blir väldigt gamla i världen har oftast högt kolesterol och de flesta som dör i hjärt-kärlsjukdomar har låg kolesterol. Stämmer det?
Ja, just det. Alltså det var en amerikansk studie som publicerades för ett par år sedan. Där hade man tagit kolesterol på alla patienter som kommer in på sjukhus. Första dagen de kommer in med en akut hjärtinfarkt så mätte man kolesterolet.
Mm.
Och sammantaget då var deras kolesterolvärde lägre än normalt. Det var inte högre. och ja, det kunde man inte riktigt förstå. Men de konkluderade författarna och sa att vi får tydligen sänka kolesterolet ännu mer. Och det var en annan studie där man gjorde det. Och vad resulterade det? Jo, de vars kolesterol sänktes mest. Bland dem var dödligheten 3 gånger högre än bland de andra. Ja, vi får sänka det ännu mer, skriver de. Ja, nej, men alltså, ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag tror att de flesta normala människor de begriper det här, men inte medicinska forskare. Det är så ingrott i hjärnan att kolesterolet som är orsak till hjärtinfarkt. Så man har också övergått till att inte titta på effekten på kolesterolet, utan och det beror på att det är ingen som har visat att effekten av statinerna hänger ihop med graden av kolesterolsänkning. Det borde ju vara så att om du sänker kolesterolet mycket, jamen, då blir risken mindre än om du bara sänker det lite grann. Så är inte fallet. Det finns inget samband.
Nej.
Och det här med de gamla, det är också det är helt klart att det finns mer än 20 studier som har visat att äldre människor med högt kolesterol, de lever längst.
Mm.
Och det ena studien har visat att det gäller redan från 50 års ålder. Så ja. Men det har jag påpekat många gånger. Jag ser dem så, ja, men det är för därför att de som har högt kolesterol, de har redan dött. De som har riktigt högt kolesterol, de har ju dött av hjärtinfarkten och tidigt. Nej, det har de inte alls. Därför att mer än 90% av alla som dör av hjärtinfarkt, de har passerat pensionsåldern.
Mm.
Så det är mycket få som dör innan pensionsåldern. Det är, och i synnerhet för innan 50-årsåldern, det är huvudsakligen människor som ärver ett högt kolesterol. Man kallar det familjär hyperkolesterolemi. Men även hos dem, den här gruppen med familjär hyperkolesterolemi, det har ju använts som det starkaste argument för att högt kolesterol är farligt. Men det har ju också visat, det är inte kolesterolet, de ärver något annat. Det är mycket få som känner till det. Jag har skrivit jag har försökt publicera det här, men det är ingen som. Och jag har lyckats med lite brev i British Medical Journal där jag beskriver det. Men det faktum, jag har letat fram 10-12 studier där man har jämfört 10-12 studier av personer med familjär hyperkolesterolemi. Och då har de jämfört kolesterolet hos de som har fått infarkt och de som inte har fått infarkt. Och det är ingen skillnad. Nej. Det är ingen skillnad på kolesterolvärdena. De som får infarkt, de har inte högre än de andra. Och det har också visat att det är mycket få som dör av hjärtinfarkt. Man har ju upptäckt att det finns många släkter med familjär hyperkolesterolemi där tidigt ut inte förekommer. Och man har en stor engelsk forskargrupp, Simon Bloom-gruppen, har visat att människor med familjär hyperkolesterolemi, de lever lika länge som andra.
Ja.
Det är några få som dör unga i hjärtinfarkt. Men det är färre som senare dör av cancer och infektionssjukdomar. Därför att högt kolesterol skyddar mot infektioner. Det skyddar mot cancer.
Ja, det är otroligt intressant.
Ja, jag kunde fortsätta här i timmar.
Ja. Ja, du har ju redan varit inne på det ett par gånger. Men det man funderar på och det man slås av, det är ju hur kunde det gå så här fel? Och varför är det så svårt att ändra tillbaka så att läkare förstår? Är det prestige i det här och pengar har vi ju redan varit inne på?
Jo, det finns ju annat än pengar. Jag tror att den viktigaste, den ena, det finns två viktiga faktorer tror jag. Den ena det är pengarna. Om du är forskare inom det här området och ställer dig upp och säger jag har haft fel, allt vad jag har skrivit är fel, det kolesterol är ofarligt, det är nyttigt. Vi har missuppfattat det hela. Hon förlorar omedelbart alla sina forskningsanslag, det är helt klart. Och han blir utstött av gruppen därför att de som styr det här, det är ju kolesterolforskarna. Det är de som industrin betalar. Det är de också som skriver riktlinjerna till hur vi ska behandla. Men det finns en annan faktor och det är just det här. Har du blivit professor genom att forska inom mättat fett och kolesterol, då är det mycket svårt att ställa sig upp och säga jag har haft fel. Och det förstår jag egentligen mycket väl. Alltså, har hela din karriär bygger på det här. Nonsens, jag kallar det att högt kolesterol och mer fel folk. Och då ställer man sig inte upp och säger att det är fel. För då, allt som man publicerat tidigare, det försvinner ju där. Det är ju ingen som intresserar sig för det längre. Men jag tror trots allt att den som gör det kommer att vinna respekt. Det finns några få som har gjort det. Och jag tror att man får respekt för sådana personer.
Ja, absolut.
Ja, men absolut. Tyvärr det är ju mycket få som har gjort det.
Mm.
Men jag ska säga nu, det håller på att ändras nu. Därför att förra året kom det nya riktlinjer för kolesterolbehandling. Där man även skulle inkludera friska människor med vissa riskfaktorer, alltså människor som aldrig haft hjärtproblem men kanske hade lite högt kolesterol eller var lite tjock eller lite gammal, och då ser man alla de som har mer än 10% risk att få hjärtinfarkt i närmaste 10 år. De ska behandlas med statiner. Och det betyder alltså att antalet statinbehandlade individer, det är redan mycket stort. Det kommer att fördubblas om man följer de här riktlinjerna. Men där har det kommit fler och fler kolesterolforskare som har protesterat mot det här.
Mm-hmm.
Därför att det är helt vansinnigt. Vad de inte säger är nämligen att statinerna har en mängd olika, mycket obehagliga biverkningar. De här har man att alla stort sett alla statinexperiment, de har utfört finansierade läkemedelsindustrin. Och det är omöjligt att komma in i rapporterna. De säger att det är bara för oss som har forskat i det här, som har publicerat artikeln. Ingen utomstående får tillgång till data. Det säger de öppet.
Mm.
Och de måste ha döljt en massa biverkningar. Mm. Och det framgår redan av det faktum att åtskilliga experiment har man testat patienter eller försökspersoner först med det här preparat som man vill studera. Och då utesluter man alla som inte tål det.
Mm.
Jag menar, då är det klart att antalet biverkningar inte blir så stort.
Mm.
Om man redan har uteslutit de som får biverkningar.
Mm. Ja, det är
nästan rutin. Sen utesluter man alla som har andra sjukdomar. Minsta lilla tecken på sjukdom, då utesluter man vederbörande. Men de som får statinbehandling, det är ju inte sådana individer. Det är inte friska individer eller friska individer som får ett hjärtinfarkt. Jag säger friska med hjärtinfarkt, därför det är inte så farligt att få ett hjärtinfarkt heller. Det är många som överlever, det är många som inte har minsta besvär efter något halvår eller så. Så att Men det finns alltså en massa biverkningar.
Mm.
Det mest skakande det är ett experiment utfört av en amerikansk forskare, Beatrice Golon. Hon, jag tror det var bara några 400 patienter som hon studerade. Hälften fick statiner och den andra hälften sockerpiller. Och det visar alltså att muskelbesvär var mycket, mycket vanligt. Hos kvinnor var det 40% som märkte muskelbesvär efter behandlingen.
Mm.
Hos män är lite färre, jag tror det är det. Det finns studier som har visat att ungefär 20% av männen får besvär med muskelbesvär. Och det är ju inget bagatell, därför att det enklaste, viktigaste, billigaste, mest ofarliga sättet att förebygga hjärtinfarkt är att motionera.
Mm.
Det kan ju inte om musklerna bara ömma och verka eller avtar i styrka. Och det finns fruktansvärda rapporter om patienter som har blivit invalidiserade av det här.
Ja.
Men det är inte det enda. Man har visat att efter 7-8 års behandling så är det ungefär 4% som får diabetes.
Mm-hmm.
Och är det något som är om något annat riskfaktor för hjärtinfarkt, då är det diabetes. Men regeln är ju att, och det är för alla läkare vet, att du ska behandla alla diabetiker med statiner, för det har visat sig att diabetiker får nytta av det. Den nyttan är väldigt liten, den är inte större än de andra studierna,
mm.
och den är kortvarig, därför att det finns inga studier som har pågått mer än 4-5 år. Man vet inte hur det funkar. Diabetes ger ju inte sjukdom från början av, men man har de som har diabetes, de kan ha det 10-20 år innan de plötsligt börjar få alla komplikationerna. De dör i förtid, det gör de.
Mm.
Det var diabetes. Sen har man visat det fram cancer också. Det har man bortförklarat genom att man säger, ja men tar vi alla experimenten ihop, då finns det ingen ökad risk. Nej, men det beror ju på att de har exkluderat alla med hudcancer.
Mm.
I de två första SOK-experiment, då var det en ökad förekomst av hudcancer. Det var inte statistiskt säkert i någon av studierna, men så lägger man ihop det, siffrorna för de här två studierna, så blir det statistiskt säkert. Vad gör man då? Jo, man utesluter hudcancer i rapporterna från statinexperimenten. Ingen som rapporterar det längre. Och det är ju allvarligt, därför att om en substans framkallar cancer, den första typen av cancer man kommer vill se, det är just hudcancer, därför att den är lätt att diagnostisera på ett tidigt tidpunkt.
Mm.
Medan du kan se säkert röka 2 paket cigaretter i 10 år utan att få lungcancer. Det tar mycket längre tid. Därför att den är svårare att upptäcka.
Mm.
Det är de flesta.
Ja. Jag för mig att jag har läst att både att ha lågt kolesterol och statinerna i sig ökar risken för cancer. Stämmer det?
Ja visst. Ja, visst. Ja. Jag har publicerat en artikel om detta tillsammans med 2 amerikanska forskare. Kilmer McCauley och Paul Rush.
Mm.
Vi kunde visa att det finns 8-10 studier där man har mätt kolesterolet 20, 30, 40 år innan cancern uppträdde. Och då visade det sig alltså att de som hade låg kolesterol, de hade mycket större risk att få cancer än de andra.
Mm.
Det försöker man också bara för att säga, men det är ju cancern som äter kolesterolet. Ja, men alltså, cancern lever väl inte i 30 år i kroppen. Och när den börjar en liten grupp av cancerceller, de har ingen... Det kan inte påverka blodets halv. Vi producerar stora mängder av kolesterol varje dag och äter det dessutom. Så det är nys. Men det finns också, alltså, ett av de första experimenten med statiner, det visade sig att 12 av de statinbehandlade kvinnor fick bröstcancer. Det var bara en bland de obehandlade. Men på när den utfördes, då hade man inte uteslutit cancerpatienter. Så då säger de, ja, men det är för att några har haft cancer innan och så har det blivit stimulerat. Eller ja, hur de förklarar det. Men, eller att de hade fått det i alla fall. Men det finns en annan studie där man hade testat statinbehandling på gamla. Alla var 72 år eller äldre. Och återigen såg man att cancerfrekvensen ökade med statistisk säkerhet. Och det är ju också en varning, därför att cancer drabbar framförallt äldre människor.
Mm.
Äldre människor har ofta det vi kallar sovande cancerceller i kroppen. De är helt ofarliga, så man blir inget av det. Men om man stimulerar man dem på ett eller annat sätt, till exempel genom att röka eller behandla med statiner eller något annat, då börjar de att liva upp och ställa sig besvär.
Mm.
Så det är ju en mycket allvarlig varning att just studien som bara omfattar äldre människor, där uppträder cancer med ökad frekvens.
Mm.
Men vad gör man då? Jo, man jämför man den här studien med alla andra statinstudier och säger, ja, men det var bara den här, det är en tillfällighet. För de andra studierna, där var ingen ökad förekomst av cancer. Nej, jag tackar för det, därför att medelåldern var 25 år lägre i de andra experimenten.
Mm. Ja, det är inte klokt. Jag har en fundering kring statiner i kombination med andra läkemedel. Det är så att jag har en person i min närhet som har fått, du var inne på det här med muskelproblem. Han har otroliga muskelproblem och kryper ibland på alla 4. Han har ätit statiner i tror 6-7 år. Egentligen utan problem till att börja med, men för något år sedan så började han äta också blodförtunnande medel, Varan. Och när de här 2 medicinerna kom samtidigt, då började hans riktigt stora problem. Och det tog mig ungefär 3 minuter att googla fram på nätet att just de här 2 inte trivs bra ihop. Och det kan bli rejäla biverkningar. Har du något tankar och synpunkter på det?
Ja, det visste jag faktiskt inte.
Nej.
Så många statinbehandlare får ju Varan också. Varan i sig själv kan ju vara livsrättande om den kontrolleras bra och riktigt. Det var nytt för mig.
Det tog i FASS faktiskt. Det var där.
Ja, ja.
Men kan det också vara så att statiner, alltså biverkningarna, kommer först några år efter man har börjat?
Ja, just det. Det var det jag ville säga. Att det är en av anledningarna till att biverkningarna inte observeras. Därför att det tar, som du säger, det kan ta flera år innan biverkningarna visar sig. Cancern kan det ta ännu fler år. Muskelbesvär kommer inte med samma. Det var hos enskilda personer. Men, och då förstår man, om en person får ordinär statinbehandling och tar den utan minsta besvär, först ett år senare så börjar muskelbesvär och så kommer till läkaren och säger, jag får muskelbesvär. Det är ju ingen av dem som tänker på det i den medicin som han hade fått ibland tidigare. Jag menar, vi är ju vana med biverkningar för medicin. Om den som är allergisk mot penicillin, han vet ju dag nästa. Det var inget tvivl om att den ska inte ha penicillin. Men statinbiverkningar, det tar lång tid innan de kommer.
Mm.
Och därför så tänker vare sig läkaren eller patienten. Kommer patienten och klagar över muster, så kommer läkarna med all säkerhet säga, ja, men du vet ju hur det är när man blir gammal. Musklerna blir svagare, så är det tyvärr. Men det gör de i synnerhet om att behandla de här statinerna.
Den här killen och hans läkare som har skrivit ut de här medicinerna och vet hur dålig han är idag har inte reagerat överhuvudtaget. Men däremot så kom han till en annan läkare och som slog näven i bordet och sa direkt att sluta och äta statiner. Och det har han gjort idag, så att nu ska vi se vad som händer. Men,
tyvärr, det kan ta, har han haft det så pass länge, då kan det ta tid innan muskelbesvär försvinner. Men det blir bättre, det kan jag lova.
Ja, det är inte bra.
Men han får tänka på det. Det är ingenting som slutar med samma.
Nej.
Det finns ju andra biverkningar. Nervskador uppträder också med statinbehandling. Och de går inte tillbaka. Tyvärr.
Nej.
Det här med diabetesbehandling, det är ju upprörande. Alltså, jag tror till och med så att allmänläkare som inte behandlar tillräckligt många med diabetiker, de får sämre betalt av landstinget. Och det mest löjliga är att det finns 12-13 studier som har visat att högt kolesterol är ingen riskfaktor för diabetiker. och dessutom statinerna blockerar insulinproduktionen, så man kan få diabetes av statinbehandlingen. Mm. Ja, det är fler och fler som börjar inse detta.
Ja, det är otroligt intressant detta. Om vi nu ska börja se då på vad kan vi göra för att minska risken för kanske både cancer och hjärt-kärlsjukdomar, för det vill väl de flesta av oss.
Ja,
så vet jag att du har nämnt. Ja.
Det viktigaste är att sluta med statin.
Ja, precis. Och jag vet att du har nämnt D-vitamin som är en viktig sak.
Ja.
Vad gör den för oss?
Ja, jag måste erkänna, jag kan inte den litteraturen i detalj, men jag vet att vissa studier har visat att människor med låg halt av D-vitamin, de har högre risk att få hjärtinfarkt och andra sjukdomar, inte bara skelettskador utan också hjärtinfarkt. Men jag är inte så trogen med den litteraturen. Jag har tillräckligt svårt att hänga med.
Ja.
Det publicerar varje dag så 50 nya artiklar om kolesterol.
Ja. Jag beundrar all din kunskap ändå. Då ska jag prova ett vitamin till då. C-vitamin har jag för mig att du har nämnt också.
Det är en intressant studie som har visat att halten av C-vitamin, den är ungefär 75 gånger högre inne i de vita blodkropparna än i blodet. Och det förklarar ju varför man tidigare, några har visat att C-vitamin skyddar mot infektioner. De flesta har inte kunnat visa det, men de har alltså använt mycket låga doser, 50 eller 100 milligram om dagen. Men det finns alltså längre tillbaka så finns det någon som har testat högre doser. Och man kan alltså även med måttliga doser minska risken lite grann för infektionssjukdomar. Men det är ju en logisk förklaring till det här. Tyvärr är det ju så att vi kan inte själv producera C-vitamin. Så om du äter tillskott av C-vitamin så lämnar du urinen nästan omedelbart. Så att man får ta C-vitamin 3 gånger om dagen i en hög dos. Om man vill ha nytta av det. Och människor som är plågade av infektionssjukdom, de ska absolut pröva det här. För det är ju helt ofarligt.
Ja.
Och kostar inte så mycket heller.
Nej.
Men det finns alltså en väldigt god förklaring till det. Och det finns också en förklaring till varför diabetiker lättare får infektionssjukdomar. Därför att våra celler har en specifik celldörr där C-vitaminet går in. Man kan inte komma in i en cell hur som helst. Det förhindrar kolesterol. Men det finns celldörrar som tillåter vissa molekyler att komma in och ut. Och en av dem, den är ägnad åt C-vitamin. Men samma celldörr, den ägnas även till glukos, alltså sockermolekylerna. Och då kan du förstå att om man är diabetiker, då har man ofta mycket hög halt av blodsocker. Och då blir det trängsel i dörren. Då har C-vitaminen svårt att komma in i cellerna.
Ja. Det är lite intressant. Jag hörde någonstans att C-vitaminets viktigaste uppgift är att ta hand om, kan man säga, sockrets alla verkningar i kroppen. Är det då så att om man äter som är lite populärt idag med lågkolhydrat och undviker socker, att man inte har lika stort behov av C-vitamin?
Det vågar jag inte säga, men det skadar ju inte att ta extra tillskott. Det är förmodligen är man skyddat, ja det tror jag, för man har inte de här blodsockerstegringar som blockerar ingången för C-vitaminet. Men alltså, eftersom C-vitamin även man kan ta 5-10 gram om dagen utan minsta risk. Det är helt ofarligt. Det är många som rekommenderar 5 gram 3 gånger om dagen om man vill ha missnytt av det. Men som sagt, de flesta läkare de vill säga nej, men det har vi aldrig kunnat visa. Och det är riktigt, det finns många experiment där man har testat C-vitamin. Det är som sagt, det är bara små doser man har gett. Och det räcker inte, och så man har gett det en gång om dagen. Det räcker inte för att ha någon större effekt. Du äter ju C-vitamin med maten också. Så det ska vara riktigt stora doser som blockerar dörrarna för blodsockret.
Okay. Det här med hjärt-kärlsjukdomar då. En fundering som jag har. Är det genetiskt hjärt-kärlsjukdomar eller är det inte? Kan man gå då och svara på?
Ja, nej, det är svårt att svara på. Men det är klart att det finns vissa genetiska, att genetiken också spelar roll. Alltså, alla sjukdomar drabbar ju olika människor. Så, och våra gener är, vi har ju ett oändligt antal gener och det är ju inte två människor som har samma fördelning av generna. Så det finns säkert en kombination av gener där, som är ogynnsam för eller som kan öka risken för hjärtsjukdom. Men vi vet inte så mycket om det. Jag kan säga det att man har ju upptäckt att de här med familjär hyperkolesterolemi, de som får hjärtinfarkt, de har höga halter av de ämnen som gör att blodet koagulerar lättare. Till exempel protrombin, faktor 8 och så vidare. Det har man faktiskt visat att de som dör av hjärtinfarkt bland personer med familjer, de har just flera gener som gör att de har högre halter av de här blodkoagulationsfaktorer. Det är många som har påvisat det här, men det är liksom ingen som tar till sig att när man sen följer patienterna så ser man att de som dör i hjärtinfarkt, det är just de som har höga halter av koagulationsfaktorerna. De som dör i hjärtinfarkt, deras kolesterol är inte högre än de som överlever. Kolesterol är ingen riskfaktor hos dem, utan det är de här koagulationsfaktorerna. Jag hoppas att den här kunskapen kommer att sprida sig efterhand, men det tar tid.
Andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, har du några tankar kring det? Vad vi kan göra?
Ja, alltså, rökning det är ju en säker riskfaktor, det vet vi ju.
Ja.
Men, ja.
Stress var du inne på också.
Det är svårt att säga. Det är inte kolesterol i alla fall. Jag ska nämna att det är ju ingen som har kunnat visa att kolesterol är en riskfaktor för kvinnor.
Nej, överhuvudtaget inte.
Överhuvudtaget inte. Nej. Och det är inget kolesterolsänkande experiment som har lyckats förlänga livet för kvinnor.
Nej.
Och ändå så delar man ut statiner på det som menar kvinnor. Helt okritisk. Kvinnor har absolut ingen nytta av det. Ja, de flesta män har det inte heller. Det är som sagt, det är någon som har lite nytta av det. Men det beror inte på att kolesterolet sänks, därför att statinerna har andra effekter.
Ja.
Till exempel påverkar de blodkoagulationen. De minskar risken för blodproppar på det viset. Jag kan också säga att hos yngre män, där är hög kolesterol riskfaktor, men det betyder inte att det är orsaken. Jag brukar jämföra det med eldsvådor. När du ser brinnande hus, då är det också, du ser, det finns nästan alltid en massa brandmän, men det är ju inte brandkåren som har tuttat på, det är ingen som inbjuder sig det. Men det är ett faktum, det finns alltid brandmän, eller ofta brandmän kring brinnande hus, så man får ju misstanke. Vad gör de där, va? Ja, men alltså, jag tror att anledningen till att kolesterol är en riskfaktor för unga människor, det är att unga män, det är att de är oftare stressade än äldre, och också ofta stressade än kvinnor. Jag tror det kan vara en förklaring. Och dessutom så har du alltså de här med familjär hyperkolesterol, de dör ju innan, de som dör av hjärtinfarkt, de gör det innan 50-60 års ålder. Så de bidrar naturligtvis också lite grann. Men alltså en gång, att det är en riskfaktor betyder ju inte att det är orsaken. Det betyder bara att det är ett signal, det är något som är annorlunda än normalt. Vad är det? Ja, det kan vara det att personen har varit stressad. Och stress, det vet man, det är en riskfaktor för hjärtinfarkt. Människor som är mycket stressade, jämt stressade, de får ofta hjärtinfarkt. Och det kan ha flera olika förklaringar. När du stressar så tar kärlen ihop sig. Har du nu redan en liten förkalkning i kranskärlet, så kan det vara den utlösande faktorn. Stress, det stimulerar också till infektionssjukdomar. När du är stressad så producerar du mycket stresshormoner. Stresshormoner är väldigt bra alltså, till vissa saker. När vi var livet på stenåldern, då var det livsviktigt att ha stresshormon, därför att då sprang man fortare och man blev stark och tänkte fortare och så vidare. Men i våra dagar så är det inte bra att vara stressad. Eftersom vi sitter stilla bakom skrivbordet och känner oss stressade. Vi får inte utlösning genom att springa. Men stress kan alltså, de här stress påverkar alltså, ökar halten av stresshormon i kroppen, och stresshormon har den effekt på längre sikt att den hämmar vårt immunförsvar. Alltså, till exempel om man behandlar patienter med kortison, det är ett stresshormon, då är på längre sikt, då ökar risken för olika infektioner.
Du nämnde immunförsvaret, och jag läste din bok också att ett bra immunförsvar är viktigt. Och hur kan vi förstärka vårt immunförsvar? Du var inne på mindre stress precis. Finns det mer saker vi kan göra?
Ja, vi kan undvika det som heter omega-6-fettsyror. Du har hört talas om fleromättade fettsyror. Det finns mycket. Mycket enkelt kan man säga att det finns två typer, omega 3 och omega 6 fettsyror, fleromättade fettsyror. Omega 3, de fleromättade omega 3 fettsyror, de finns huvudsakligen i all föda från havet, medan omega 6 finns i solrosolja.
Är det rapsolja också?
Rapsolja. Nej, inte rapsolja. Nej,
inte rapsolja.
Nej. Solrosolja. Det är inomätet fett som dominerar rapsolja. Nej, det är inga. Det är
margarin?
Ja, det är helt på hur margarinen är producerad. För att de flesta har man ju tillsatt fleromättade omega 6 fettsyror. Och ännu värre om man har tillsatt transfett, alltså omega 6 fettsyror som är hydrogenerat och uppvärmt för att det ska bli mer stabilt. Den processen där produceras även transfettsyror. Transfettsyror, det är inte nyttigt. Det höjer risken. Så man ska undvika all mat som innehåller. Det var inte vad solros, det är, vad heter det? Man blir gammal.
Är det olja?
Ja, det är viktigt. De här.
Tänker du olivolja?
Nej.
För det ska väl vara bra.
Herregud, tack. Majsolja.
Ja, precis.
Majsolja, sojaprodukt. De ska man vara försiktig. Jag vill inte säga att man inte ska äta någonting alls av det, för de behöver vi också, men mycket små mängder. Det är några få gram om dagen. Men tyvärr är det så att det mesta industriella maten, den innehåller stora mängder av både solros och majsolja och sojaprodukter. Och de stimulerar alla typer av inflammationer. Man har till exempel visat att astmapatienter och allergipatienter, de har ätit mer omega 6, fler omega 6 fettsyror än andra. Mm. Så det är ingen bra idé. Så olivolja, rapsolja, smör och allt sånt där, det är fint. Men,
rekommenderar du tillskott omega 3?
Ja, omega 3 är utmärkt. Mm. Det hämmar inflammationerna. Och omega 3 finner du som sagt i all fisk och all djur från havet. Och finns omega 3.
Och jag kan fortsätta att äta en 3-4 ägg varje morgon.
Det kan du långt göra.
Det låter bra.
Innan mina böcker har jag redovisat vad som hände när jag åt 8 ägg om dagen i en vecka.
Ja.
Jag mätte kolesterol också varje dag.
Ja.
Och det minskade lite grann faktiskt från den där veckan. Nu tycker jag inte återigen att det är så trevligt. Men jag ville bara testa det här. Och det hände absolut ingenting.
Nej, det till och med sjönk, sa du?
Ja, lite grann.
Ja, det kan vara
med ett osäkerhet också. Jag vet inte.
Ja.
Men det gick inte. Det minskade några få procent där då faktiskt.
Mm. När man pratar kolesterol så kommer det ju alltid fram att det är viktigt att inte bara se på totala kolesterolet utan det här med LDL och HDL. Men egentligen efter vårat samtal så är ju det ganska ointressant eftersom kolesterolet i sin helhet inte är farligt.
Ja,
så det kan vi nästan lämna där här, är det inte så?
Ja, tyvärr det är någon som har upptäckt att det inte att LDL finns i flera storlekar. Det finns små och stora LDL-molekyler. Mm. Och då har man upptäckt att de små molekylerna, det är en riskfaktor för hjärtinfarkt. Men då konkluderar man omedelbart fel. Då säger man att det är de små LDL-partier som är farliga.
Mm.
Det är precis som totalkolesterol. Det är inte farligt bara för att det finns att de som får hjärtinfarkt ofta har fler av de små LDL-molekyler. Det är inte alls, det betyder inte att det är de som framkallar hjärtinfarkten. Men det är tyvärr många som har kommit in på det spåret, även kritiska kolesterolforskare. Mm. Mm. Det kan till exempel bero på att vi producerar fler av de små därför att vi behöver dem för att bekämpa bakterier och virus. Och som jag kanske nämnde så har vi vår egen hypotes. Vi tror att hodförkalkning beror på den infektionssjukdom.
Ja, just det.
Kronisk infektionssjukdom. Och om vi nu angrips av bakterier eller virus eller blir infekterade, då kan jag tänka mig, jag vet inte, men jag kan tänka mig att vi producerar fler LDL-molekyler, men det är inte kolesterolet som behövs, utan det är själva LDL-molekylen. Så då får vi alltså fler av de här små LDL-molekyler. Men det betyder inte att det är de som är orsak.
Nej, precis. Nej, man blandar ihop.
Ja visst, ja. Association och precis. Orsak.
Ja, fantastiskt intressant i detta. Och för den som vill veta mer då så kommer jag att länka till din hemsida som är ramskov.nu, va? Det stämmer?
Ja, du kan ramskov.nu/svuffe.
Ja. Då ska jag länka
för
till
att
den.
Annars, ja, så på nu kommer du in på min, jag har en hemsida för nya medicin också.
Ja,
jag har inte gett upp det än.
Då ska jag se att jag länkar rätt där. Och jag ska också länka till dina böcker.
Om den som har kronisk njursvikt borde läsa den också.
Mm.
Det har nämligen visat sig att det är inte bara den sjukdom vi studerade, glomerulonefrit, som påverkas av olika gifter. Mm. Det är också andra njursjukdomar.
Okej.
Okay. Ja.
Just det. Men då ska jag också länka till dina böcker såklart.
Det får du gärna. Jag tror
våra att lyssnare.
Har man bara läst en av dem så förstår man hur det hela hänger ihop.
Mm.
Och kommer aldrig att ta emot recept på statin. Det är många som skriver till mig och frågar om de ska sluta. Och jag har alltså principen, jag ger inga medicinska råd per telefon eller e-mail.
Nej.
Därför att alla kan dö av hjärtinfarkt imorgon.
Mm. Mm.
Oavsett om vi har högt eller låg kolesterol, oavsett om vi tar medicin. Vem som helst i synnerhet efter 60-årsåldern kan dö en hjärtinfarkt helt plötsligt. Och råkar det bli så att vederbörn har pratat med mig dagen innan, då sitter jag illa till. Då vill alla säga att det är mitt fel.
Ja,
så jag har som princip att säga, vill du veta mer så läs min hemsida eller läs mina böcker.
Ja, precis. Ja,
men och så bra. Får du ta ställning själv.
Ja, jo, men det är det bästa sättet.
Tror jag, det ska du komma ihåg också.
Ja.
Det är mycket frestande att säga nej, sluta med tabletterna. Och om något sånt händer, då har man hela familjen och kanske polisen och vetenskapen på sig dagen efter.
Ja.
Så jag varnar. Det är också anledningen till, det är många läkare har insett det här jag nu har berättat om, men de vågar inte sätta ut det av samma anledning. Det är mycket bekymmersamt det här.
Mm. Jag brukar avsluta intervjuerna med att de jag intervjuar får ge sina några tre bra råd för ett bättre liv. Några tre tips du kan ge oss, och det kan handla om precis vad som helst egentligen, som är dina erfarenheter av livet. Tre saker vi kan ta till oss som kan förbättra våra liv i något avseende. Har du det?
Det var två frågor.
Ja. Se hur många det kommer på.
Ja, så det ska inte vara någon medicinsk fråga, menar du?
Ja, det behöver det inte vara.
Det behöver inte vara det.
Det kan vara vad som helst.
Ja. Jag tror jag börjar med medicin. Ska vi säga, ta ingen medicin innan du har undersökt om det är nyttigt. Och det är inte alla som klarar av det, men det finns mängder av information på internet där man kan gå in och läsa om biverkningar och hur väl mediciner fungerar. Så man ska vara uppmärksam på det. Tyvärr är det ju inte alla läkare som informerar patienterna om riskerna med medicinering. Jag talar inte bara om kolesterolsänkare utan all medicin.
Mm.
Så det är en bra regel. Idag är det ju så att de flesta äldre människor som ligger på vårdhem eller liknande institution, de har alltså 10-15 olika mediciner.
Mm.
Och jag kan säga att det är ingen som vet hur 10-15 olika mediciner påverkar varandra.
Mm.
När jag läste medicin så sa farmakologiprofessorn, använd aldrig mer än två tabletter samtidigt, därför att du vet inte hur det funkar. Ta i så fall de två viktigaste. Men jag vill också säga, jag har gjort som praktiserare, när jag praktiserar har jag gjort större nytta genom att sätta ut medicin än att sätta in. Jag har haft många sådana här äldre med 10, 12, 15 olika mediciner där jag har tagit bort de flesta. Och de blir så glada och de mår så bra, mycket snart därefter.
Ja. Ja, det var ett bra tips. Mm.
Ja, så var försiktig med mångdosering.
Ja.
Sen är det ju det här med kärleken, det är ju viktigt att man hittar en partner i livet
som man
står ut med, eller, inte bara det, men alltså som man kan leva ihop med. Det är väl ingen som aldrig kommer upp och bråkar i ett äktenskap, det tror jag inte, det gör väl andra. Men att hitta en som man kan leva ihop med, det tror jag är en stor konst, och det är många som inte lyckas med det.
Nej, men det tycker jag också är ett fint råd, kärlek.
Ja, det tror jag nog är det viktigaste
och nyttigt.
Och alltså, det tar sin tid, bara inte första bästa. Alltså, man får liksom ha lite erfarenhet. Människor är så olika. Jag tänker i synnerhet på mitt första äktenskap, det var inte särskilt lyckat. Det är mycket man skulle ha gjort om, men jag tror det är många som kan instämma i det här.
Mm.
Men förhoppningsvis kan man skilja som vänner och säga nej, vi passar inte så bra ihop. Vi grälar för det här, det duger. Vi får hitta någon annan att leva ihop. Man ska vara öppen för det och inte bli ovänner för det. Bara inse att nej, vi passar inte riktigt ihop. Det var kul i början, men nu.
Ja. Så kan det vara, man utvecklas och
tror. Ja, så kan man skiljas som goda vänner, så tycker jag det är en bra idé. Och så undersöka ämnet lite närmare.
Ja,
det tredje, det måste väl vara maten. Jag äter bara naturlig mat. Alltså, det du själv gör. Köp inte industrimat. För att du vet aldrig vad de har stoppat i den.
Precis.
Det finns säkert många fler goda.
Ja, det var tre jättebra råd.
Jag
blir lite nyfiken på maten nu. Bara en jättesnabb fråga. Hur tänker du själv kring din egen kosthållning?
Ja, jag äter bara, jag älskar fett. Alltså det är det som jag smakar till det mesta. Alltså smör och fett från olika djur. Och det, margarin smakar ju vidervärdigt. Bara det tycker jag är konstigt att någon kan välja margarin. Så att ja, min fru säger att jag tycker du lägger mer och mer smör på ditt bröd. Jo, det gör jag nog. Jag har någon en halv centimeter på varje bröd.
Det ska ju vara jättebra så.
Ja, nej. Naturlig föda. Det är som man gör själv. Och där finns ju många möjligheter till att göra den bra.
Det låter jättebra. Det har varit otroligt intressant och jag hoppas att folk har blivit nyfikna och kika på dina böcker och din hemsida. Så jag vill tacka dig för att du ställde upp. Det var fantastiskt kul att prata med dig.
Ja, tack för att
du har det gått framöver.
Tack för det.
Tack.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.